Kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels, uppläsare Martin Jakobsson.
Karl Marx och Friedrich Engels, det kommunistiska partiets manifest. Ett spöke går runt Europa, kommunismens spöke. Alla de gamla Europas makter har slutit sig samman till en helig hetsjakt mot detta spöke. Påven och tsaren, Metternich och Guizot, franska radikaler och tyska poliser. Var finns det oppositionsparti som inte utropas som kommunistiskt av sina regerande motståndare? Var finns det oppositionsparti som inte slungar tillbaka den brännmärkande beskyllningen om kommunism såväl mot de mera framskridna oppositionella som mot sina reaktionära motståndare? Två olika ting framgår av detta faktum. Kommunismen erkänns redan av alla europeiska makter som en makt. Det är hög tid att kommunisterna öppet inför hela världen framlägger sin åskådning, sina mål, sina syften och gentemot sagan om kommunismens spöke ställer ett manifest av partiet självt. Med detta som mål har kommunister av skilda nationaliteter samlats i London och utarbetat följande manifest som publiceras på engelska, franska, tyska, italienska, flamländska och danska språken. Borgare och proletärer. Alla hittillsvarande samhällens historia är klasskampens historia. Fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, mästare och gesell, kort sagt förtryckare och förtryckta, stod i ständig motsättning till varandra, för den oavbruten, en dold, en öppen, en kamp som varje gång slutade med hela samhällets revolutionära omgestaltning, eller med de kämpande klassernas gemensamma undergång. I historiens tidigare epoker finner vi nästan överallt en fullständig uppdelning av samhället i olika stånd, en mångfaldig uppdelning i sociala positioner. I det gamla Rom har vi patricier, riddare, plebejer och slavar. Under medeltiden feodalherrar, vasaller, mästare, gesäller, livegna och dessutom i nästan alla dessa klasser återigen särskilda indelningar. Det ur det feodala samhällets undergång framträdande moderna borgerliga samhället har inte upphävt klassmotsättningarna. Det har bara satt nya klasser, nya betingelser för undertryckandet och nya former för kampen i de gamla ställe. Vår epok, bourgeoisiens epok, utmärker sig dock därigenom att den har förenklat klassmotsättningarna. Hela samhället delar sig allt mer i två stora fientliga läger, i två stora varandra direkt motsatta klasser, bourgeoisie och proletariat. Ur medeltidens livegna utgick de första städernas småborgare. Ur detta småborgerskap utvecklades bourgeoisiens första element. Upptäckten av Amerika och rundseglingen av Afrika skapade ny terräng för den uppstigande bourgeoisien. Den ostindiska och kinesiska marknaden, koloniseringen av Amerika, utbytet med kolonierna, bytesmedlens och varornas ökning överhuvudtaget gav handeln, sjöfarten och industrin ett tidigare okänt uppsving och därmed en snabb utveckling åt det revolutionära elementet i det sönderfallande feodala samhället. Det dittills feodala eller skråmässiga driftsättet i industrin var inte längre nog för de nya marknadernas växande behov. Manufakturen trädde i det ställe. Skråmästaren trängdes ut genom det industriella medelståndet. Arbetsdelningen mellan de olika korporationerna försvann till förmån för arbetsdelningen i den enskilda verkstaden. Men marknaderna växte alltjämt, behoven ökade alltjämt. Inte heller manufakturen räckte längre till. Då revolutionerade ångan och maskinerna industriproduktionen. I manufakturens ställe trädde den moderna storindustrin. I det industriella medelståndets ställe trädde industrimiljonärerna, cheferna för hela industriarméer, de moderna borgarna. Storindustrin har frambringat den världsmarknad som upptäckten av Amerika förberedde. Världsmarknaden har gett handeln, sjöfarten och landkommunikationerna en ofantlig utveckling. Detta har i sin tur återverkat på industrins omfattning och i samma utsträckning som industri, handel...